Bismillahirrahmanirrahim. Idag så kommer vi fortsätta att bidra i ta'ala med den här serien då, som handlar om 100 sätt man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är baserat på en bok skriven utav Ibn al-Qayyim rahimahullah, som heter Madarij al-Salikin. Och idag så kommer jag prata om två utav de sätten man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de två former utav dyrkan som brukar kallas dyrkans vingar. Dyrkans vingar. Och det är att man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Att man är rädd och man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och är rädd för hans straff. Och att man hoppas på och längtar efter Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet och godhet. De här två former av dyrkan kallas för dyrkans vingar. Därför att när man tar sig närmare Allah subhanahu wa ta'ala och färdas på den vägen man går i den här dunjan för att komma till Allah subhanahu wa ta'alas paradis, så behöver man flera olika former av dyrkan. Och bland de viktigaste av de här formerna av dyrkan man måste göra med sitt hjärta är att man fruktar Allah och man längtar efter hans barmhärtighet och man har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärda har nämnt att det här är som en fågel. Att kärleken är det som för, är dess huvud som för en framåt. Och de två vingarna måste man ha, och det är fruktan och hopp. Man får inte ha för mycket fruktan och man får inte ha för mycket hopp, utan det måste vara jämvikt mellan de båda. Av den anledningen så kommer jag prata om båda de här formerna av dyrkan idag inshallah ta'ala, som är då fruktan och hopp. Första ämnet jag ska prata om, första formen av dyrkan, som är en väldigt viktig form av dyrkan som för en närmare Allah, är att man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Man känner rädsla inför hans straff. Som Ibn al-Qayyim rahimahullah säger, så är fruktan en av de största formerna utav dyrkan man kan göra. Att känna fruktan i sin hjärta, i sitt hjärta inför Allah, är en av de största formerna utav dyrkan en tjänare av en muslim kan göra. Och det är bland de mest gynnande formerna utav dyrkan för ens hjärta. Det korrigerar ens hjärta på bästa möjliga sätt. Och det är obligatoriskt för varje muslim. Det är wajib och obligatoriskt och som en pelare i ens tro att man ska ha fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. För om man inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, då kan man inte vara troende. Om man inte har någon fruktan i sitt hjärta inför Allah, då kan man inte vara en troende. Allah azza wa jalla har sagt: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Frukta inte dem, frukta inte andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Var inte rädd för andra, utan frukta mig, frukta Allah subhanahu wa ta'ala om ni är troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala satte som ett villkor att man ska vara troende, att man ska frukta honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa iyyaya farhabun." Och endast mig ska ni frukta. Så ens riktiga fruktan ska vara inför Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska inte vara rädd för vad andra människor kan göra mot en och liknande. Allah azza wa jalla har också sagt: "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Frukta inte människor och frukta mig. Och en annan väldigt vacker vers, så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajidatun annahum ila rabbihim raji'un." Allah subhanahu wa ta'ala säger, han prisar de troende och säger att de troende är de som ger utav det som Allah subhanahu wa ta'ala skänkt dem. De ger sadaqa och de ger välgörenhet. Och deras hjärtan är fyllda utav fruktan. När Aisha radiyallahu anha läste den här versen, så det hon tänkte på: varför det är personer som ger sadaqa, varför fruktar de Allah subhanahu wa ta'ala? Så hon frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: de här personerna som har nämnts i den här versen, är det de som dricker alkohol och syndar mycket, till exempel gör zina och så vidare, och är rädda för Allah subhanahu wa ta'ala för att de gör det här? Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: nej, det är inte de. Utan det är de som gör goda handlingar och ger sadaqa och gör det som är gott. Men de är rädda att det inte ska accepteras ifrån dem. Att det handlar inte bara om att när man gör en handling, när man ber sin bön och man fastar sin fasta, att man ska tro automatiskt att den blir accepterad. Om man inte har levt upp till de två villkoren som varje handling måste ha, så blir den inte accepterad. Om man inte har gjort det med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala, att man är uppriktig och endast gör det för Allahs skull. Om man inte har gjort det enligt med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så blir den inte accepterad. Så när man är en troende, så när man gör en handling, så ska man inte känna sig, halas, det här blir accepterat, det här har tagit mig till paradiset. Nu gör jag goda handlingar, nu är det, så fort jag skulle dö skulle jag kunna komma till paradiset. Man vet inte om ens handlingar blivit accepterad. Har man verkligen gjort det med riktig uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala? Och har det verkligen varit enligt med profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna? Al-Hassan al-Basri pratar om den här versen också. Al-Hassan al-Basri, så var en av de stora lärda, som var student till flera hundra utav sahabas. Han träffade flera utav hundra utav sahabas och studerade hos dem och lärde sig. Han pratar om den här versen också. Och så har han, vid Allah, de gjorde goda handlingar av, de gjorde handlingar av lidnad och kämpade hårt med dem. Men de fruktade att det inte skulle tas emot från dem. En troende gör både gott och fruktar. Och en hycklare gör dåliga saker och känner sig trygg. En troende person är den som gör goda handlingar. Ständigt gör han goda handlingar, vare sig det handlar om goda handlingar mellan han själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Genom ens bön och genom ens fastan och genom att man ger zakat till exempel, eller man gör hajj eller andra goda handlingar. Och på samma sätt hur man behandlar sin omgivning, hur man är med sina föräldrar, hur man är med sin släkt, hur man är med sin man eller mannen är med sin fru och så vidare. Och ens omgivning, ens bröder och systrar som man känner och så vidare. När man gör de här handlingarna så gör man goda handlingar, men samtidigt så känner man sig inte helt säker att de här handlingarna blir accepterade till Allah, av Allah. Och det jag pratade om förra lektionen jag hade, om hur viktigt det är att man renar sin dyrkan. Man korrigerar sin dyrkan och försöker ständigt perfektera sin dyrkan så att det blir accepterad av Allah subhanahu wa ta'ala. Men hycklaren, vad gör en hycklare? Han gör inte goda handlingar, utan istället han gör dåliga handlingar och känner sig samtidigt trygg. Att det här är okej. Okay. Jag behöver inte göra så mycket, utan det här kan leda mig till paradiset ändå och så vidare. Det är inte så en troende person är. Utan en troende person kämpar och strävar och samtidigt känner fruktan att de här handlingarna kanske inte blir accepterade från honom. Kolla på hur de förstod den här versen och hur andra personer förstår de här sakerna idag. Att många personer idag kan ta lätt på att göra obligatoriska handlingar. Man säger åt dem, du borde göra den här obligatoriska handlingen och så vidare. Så säger de, Allah ghafur rahim. Allah är förlåtande och barmhärtig. Han kommer förlåta mig för mina handlingar och så vidare. Den här inställningen är jättefarlig. Och som muslim så får man inte ha en sån här inställning. Då som muslim så ska man göra goda handlingar och kämpa med dem så mycket man kan. Och samtidigt känna fruktan att det finns möjlighet att de inte blir accepterade. När vi tittar på bevisen som har kommit i Koranen och Sunnan, när Allah Azza wa Jalla beordrar oss att vi ska frukta honom, så märker vi att det nämns olika ord i Koranen som uppmanar oss att vi ska frukta Allah Azza wa Jalla. Och mellan de här orden finns det vissa skillnader som förklarar för oss hur vår sanna fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala ska vara. Allah Azza wa Jalla till exempel beordrar oss med någonting som heter khawf, och någonting som heter khashya, och någonting som heter rahba, och någonting som heter wajd och så vidare. De här olika orden finns det små skillnader mellan i det arabiska språket som förklarar för oss hur vår sanna fruktan ska vara inför Allah subhanahu wa ta'ala. Till exempel i den här versen att Allah azza wa jalla säger فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ, att frukta inte dem utan frukta mig. Ordet khawf på arabiska betyder att, som vissa har förklarat det, att hjärtat rörs och skakas när det tänker på den det fruktar. Så när man tänker på Allah subhanahu wa ta'ala och tänker att man en dag kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala alldeles ensam, och Allah kommer döma en för ens handlingar som man nu gör. När man tänker på den saken så rör sig ens hjärta och skakar till. Det här är det som kallas för khawf. Ordet khashya är mer specifikt. Allah azza wa jalla har sagt innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. De enda som sannoliken fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, har khashya, är de lärda. Det vill säga att det är fruktan baserad på kunskap. För ju mer kunskap vi har om Allah subhanahu wa ta'ala och om hans religion och om vad som kommer möta oss i det kommande livet, vare sig det är paradiset eller helvetet eller det som kommer ske i graven eller på domedagen och så vidare. Ju mer kunskap vi har om det, desto mer kommer våran fruktan att vara, och den kommer att vara mer korrekt och mer sund på ett korrekt sätt i enlighet med Koranen och sunnan. Så khashya är fruktan baserad på kunskap. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala att de enda som sannoliken har khashya, som har den här riktiga fruktan, är de lärda, de som har kunskap. Och det här tyder på hur viktigt det är för oss att skaffa oss kunskap. Och den viktigaste saken vi kan ha kunskap om är om Allah azza wa jalla. Vi har kunskap om Allah azza wa jalla, vackraste namn, och vad de betyder och dess innebörd, och om Allah azza wa jalla attribut. Och vi har kunskap om Allah azza wa jalla perfekta religion, och vi har kunskap om Allah azza wa jalla profet. Och ju mer vi lär oss den här kunskapen, desto mer stiger våran sanna fruktan inför Allah azza wa jalla. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Inni atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya." Att jag är den mest gudsfruktiga av er och den som har mest khashya. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam var den människa som har gått på denna jord som hade mest fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För han hade mest kunskap om Allah. Det var han som fick uppenbarelsen direkt av Allah azza wa jalla till sig. Så genom att han hade så mycket kunskap om Allah, så fruktar han Allah azza wa jalla på det sättet som han ska fruktas. Ett annat ord som har kommit i Koranen är rahba wa iyyaya farhabun. Att Allah azza wa jalla beordrar att det är endast han som vi ska ha rahba till. Och rahba betyder att man flyr från det man är rädd ifrån och skadar den. Man flyr från Allah azza wa jalla straff och vrede. Och man flyr, när man flyr från Allah azza wa jalla straff och vrede, så gör man det genom att man vänder sig till Allah azza wa jalla. Det är det som man brukar säga, att varje sak som du flyr ifrån, flyr du ifrån och vill inte komma tillbaka till. Förutom Allah, du flyr från hans vrede och hans straff till Allah azza wa jalla och vänder dig till honom och ber om hans barmhärtighet. Så när man har riktiga rahma, så som Allah azza wa jalla har beordrat oss med, så leder det till att man flyr ifrån de handlingar som gör Allah azza wa jalla, som väcker Allah azza wa jallas vrede. Alla de sakerna som är förbjudna och alla de sakerna, att lämna de sakerna som är obligatoriska, är någonting som man som muslim ska försöka fly ifrån. Man känner av i sitt hjärta att det här är någonting som jag verkligen inte vill göra. Det här är någonting jag inte vill utsätta mig för. Utan det här är någonting som jag ska fly ifrån och lämna, för att jag är rädd för Allah azza wa jalla straff. Ordet wajal, som det kom, وَالَذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتَوَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ordet wajal, som de lärde han förklarat det, tyder på att hjärtat skakas då det tänker på makten hos den det fruktar, eller det straff, eller att man ska möta den. Så hjärtat skakar i fruktan inför Allah azza wa jalla. Ju mer kunskap man har om Allah förstås, så skakar det av fruktan när man vet vilken kapabilitet Allah azza wa jalla har. När man gör synder till exempel, så vet man att varenda liten del av ens kropp som man har, hur man är uppbyggd och så vidare, är helt skapad av Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla kan straffa en när han vill, hur han vill. Så man känner verkligen fruktan, och man kommer stå inför Allah, och den handlingen man gör kommer man frågas om. Det kommer vara en dag då man kommer stå, den synden man gör, om man inte gör tauba från den, man ångrar sig inte för den, så kommer man stå framför Allah subhanahu wa ta'ala och frågas: varför gjorde du den här handlingen? Erkänner du att du har gjort den här handlingen? Och så vidare. När man tänker på det, att det är en sån här sak, man kommer stå inför Allah azza wa jalla alldeles ensam och frågas om det här, så är det någonting som utan tvekan leder våra hjärtan till fruktan. De här formen av fruktan är en form av förtydligande. Vi förstår då, när vi studerar dem separat, vad betyder utav khawf, att det är ett hjärta att rörs. Betyder utav khashya, att man ska ha kunskap om Allah azza wa jalla. Betydelsen utav rahba, att man ska fly ifrån de sakerna som skadar en. Och att man ska ha wajal, att ens hjärta ska skaka för att man vet om Allah azza wa jallas kapabilitet och att man ska möta honom. Så förstår man hur ens hjärta ska vara och hur man ska korrigera det. De lärda från Salaf, de tidiga lärda, alltså de lärda från Sahabas och deras studenter och så vidare, har talat mycket om vikten utav att frukta Allah. och att man ska känna rädsla inför Allah subhanahu wa ta'ala. De har väldigt vackra uttalanden om det här, och därför tänkte jag ta upp några av de här vackra uttalanden som Ibn al-Qayyim nämner i boken. Han nämner från en av de lärda som heter Abu Hafs. Han sa att fruktan är som Allahs piska. Han korrigerar genom den de som har gått vilse. Det vill säga att när en person börjar avvika från den raka vägen som Allah azza wa jalla har bordet och som färdas på, så genom att man har fruktan till Allah azza wa jalla, så vänder man sig tillbaka. Man vänder sig tillbaka från det som är fel till det som är korrekt, för att man har fruktan i sitt hjärta. Och han sa, fruktan är ett ljus i hjärtat som man kan använda för att se vad som är gott och ont. Varenda en du fruktar flyr du ifrån, förutom Allah. För när du fruktar honom flyr du till honom. Den fruktande flyr från sin herre till honom. Att när man har riktig fruktan i sitt hjärta, och då blir det som ett ljus i ens hjärta där man kan se vad som är rätt och vad som är fel. När man ska göra en handling som är haram, någonting som är förbjudet, om man har fruktan i sitt hjärta så kommer man se, det kommer vara som en måttstock där man kan skilja mellan det, och du kommer få en person att dras ifrån det här, det som är förbjudet. Abu Sulaiman al-Darani, som är en av de stora lärda också, han sa, det finns inget hjärta som blir av med sin fruktan förutom att det förstörs. När man blir av med fruktan i sitt hjärta, när man börjar ta lätt på saker och ting och fruktan inte finns kvar i hjärtat, då kommer det att förstöras. Och då kommer ens praktiserande av den här religionen att bara gå utför. Det kommer bara bli sämre och sämre. Men så länge fruktan finns kvar i hjärtat, då kommer man att hålla sig på den raka vägen och hålla sig stabil på den här religionen och praktiserandet av den här religionen. Ibrahim ibn Sufyan har sagt också, när fruktan rotar sig i hjärtat så bränner det bort alla platser av lusta där i och slänger ut det världsliga livet därifrån. Man har massa lustar i sin kropp. Man kan lusta efter att göra vissa saker som är förbjudna. Man kan känna att vissa saker längtar man efter att kunna göra som är förbjudna. Och det är, alla människor har sina olika svagheter. Vissa män har svagheter för att vilja ha vissa kontakter med kvinnor och kvinnor och med män. Och att man ska till exempel, man kanske gillade att festa förut. Eller man gillade vissa grejer. Att göra saker och ting som är förbjudna. Men när fruktan verkligen rotar sig i ens hjärta och verkligen finns i ens hjärta, så bränner de bort de här lustarna. Lusten att vilja göra förbjudna saker bränns bort genom att man har fruktan i sitt hjärta inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och även det världsliga livet, att fästa sig för mycket vid den här dunjan. Att fästa sig för mycket vid det världsliga hela tiden och gå och tänka på det världsliga hela tiden och så vidare. Det är inget fel, man lever i den här världen. Man lever i dunjan och att arbeta inte fel och att man ska kämpa för att kunna leva för sitt levebröd och så vidare. Men att ens hjärta ständigt ska vara upptagen med det här och ständigt tänka på det världsliga och överflödet av det världsliga. Och man tänker på att man ska köpa nya bilar och nya telefoner och nya kläder och hela tiden nya saker och det världsliga hela tiden. Om man har sann fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala i sitt hjärta, så kommer det bränna bort och slänga bort de här tankarna. Så att kämpa för att få riktig fruktan i sitt hjärta inför Allah subhanahu wa ta'ala är någonting som leder en person till zuhd. Som leder en person till att bli av med det här ständiga eftersträvandet av det här materiella och världsliga livet. Och Dhunnun sa, människor kommer att gå på vägen, islam och sunnan, hålla sig på den raka vägen, så länge de inte blir av med fruktan. När fruktan försvinner så går de vilse. Om man vill hålla sig kvar på den raka vägen, den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att färdas på i detta liv, den vägen som profeten sallallahu alaihi wa sallam uppmanade oss att färdas på, så måste man ha fruktan i sitt hjärta. När man blir av med fruktan i sitt hjärta, då kommer man att gå vilse. Då kommer man att sluta praktisera delar av den här religionen och börja halka mer och mer och mer. Men så länge fruktan finns kvar i våra hjärtan, och man känner av den här rädslan att det är en dag man kommer stå inför Allah subhanahu wa ta'ala och frågas för ens handlingar. Och om man har gjort dåligt så kan det leda till att man straffas i helvetet och så vidare. När man känner av den här fruktan i ens hjärta, då kommer man att hålla kvar sig på den raka vägen. Men det ska självklart vara baserat på kunskap om Koranen och sunnan. Det finns ett annat vackert uttalande utav en av de lärda som hette Hatim Al-Asam. Han pratar om att man inte ska låta sig luras. Och det här är någonting som han har märkt med vissa personer. Att när de blir praktiserande, ju längre tiden går, så börjar de låta sig luras. Alltså, jag är praktiserande, jag håller fast vid min religion. Och det är bra, alhamdulillah, jag är från Ahl Sunna och så vidare och så vidare. Man låter sig luras efter ett tag. Och man, utan att man känner av det, så börjar man halka och halka och halka. Och blir mindre och mindre praktiserande. Tills man kanske helt och hållet släpper taget. Så han pratar om faran av att låta sig luras. Så säger han: låt dig inte luras av att du befinner dig på en rättfärdig plats. Det finns ingen mer rättfärdig plats än paradiset. Och det skedde med Adam, det som skedde. Vissa personer, då kanske åker till muslims land till exempel. Och säger: nu har jag bosatt mig i ett muslims land. Jag är på en rättfärdig plats. Jag har gjort hijra hit och jag bor i ett muslims land nu. Eller att man flyttar till en ort där det bor mer muslimer och så vidare. Khalas, jag är på en rättfärdig plats nu. Det här ska räcka för mig. Så sa Hatem al-Assam: kom ihåg vad som hände med Adam. Adam al-Islam var i paradiset. Det finns ingen bättre plats att vara på än i paradiset. Men vad var det som hände? Han kom ut därifrån. Sen sa han: bli inte lurad av att göra mycket dyrkan. Det skedde med Iblis, det som skedde. Iblis var innan med änglarna. Och dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala med änglarna. Men när Allah beordrade honom att göra sujud till Adam, så vägrade han. Och hade högmodighet. Och Allah subhanahu wa ta'ala slängde bort honom från den platsen där han var. Trots att han innan det hade varit tillsammans med änglarna och dyrkat dem. Så man ska inte låta sig luras att nu, alhamdulillah, jag håller fast vid alla mina obligatoriska handlingar och även många rekommenderade handlingar. Jag gör mycket dyrkan och så vidare. För det kan komma en dag då saker och ting vänder på sig. Och han sa: bli inte lurad av mycket kunskap. Det skedde det som skedde med Bel'am ibn Bel'ur. Och han kände till Allahs största namn. Det är en historia som har nämnts i surat al-Araf. Att Allah azza wa jalla nämner en lärd person som senare går vilse. Och den här personen, han nämns i vissa tafsirböcker att han heter Bel'am ibn Bel'ur. Att han var en väldigt lärd person som kom från Bani Israel. Och att han brukade dyrka Allah subhanahu wa ta'ala mycket, och han var känd för det. Och sen så gick han vilse därefter. Så trots att han hade mycket kunskap så hamnade han vilse. Så man ska inte låta sig luras att man har lärt sig flera saker om islam. För det kan komma en dag då man även då hamnar vilse. Han sa: bli inte lurad av att träffa rättfärdiga människor. Ingen människa är mer rättfärdig än profeten sallallahu alaihi wasallam. Hans fiender och hycklarna drog inte nytta av att träffa honom. Det vill säga, man ska inte låta sig luras av att man umgås med bra umgänge. Att man umgås med bra bröder och alhamdulillah, khalas, nu umgås jag med bra bröder. Och jag har ett bra umgänge. Nu kommer jag inte kunna hamna vilse. Nu kommer jag inte kunna sluta praktisera till exempel. Det fanns ju personer under profeten sallallahu alaihi wasallams tid som ledde tillsammans med honom i Medina som var hycklare. Som var hycklare och de träffade honom dagligen. De såg honom dagligen. Och det här var ingenting som gynnade dem. Så man ska inte låta sig. Man ska inte låta sig luras. Det här uttalandet är väldigt otroligt. Det ska inte leda till en person att man ska känna av ängslan, att jag kommer aldrig kunna klara det här, det är alldeles för svårt och så vidare. Det här är en felaktig fruktan. En korrekt fruktan är det som senare, som vi kommer prata om, kopplas tillsammans med hopp och längtan om Allah azza wa jalla barmhärtighet. Det får en person att hålla sig upprätt och det får inte en person att känna sig ängslan och berövad, jag kommer aldrig kunna klara av det här och så vidare. Men man ska samtidigt aldrig låta sig luras. Bara för att man lyckas komma igång och praktisera ett eller två eller tre år och så vidare, så är det ingenting som garanterar att det inte kommer komma en dag då man släpper taget. Utan man ska ständigt försöka att korrigera sig själv och påminna sig själv, fortsätta att gå på lektioner, fortsätta att lära sig, hålla fast vid sin dyrkan. För det kan komma en dag då saker och ting vänder på sig. Och man ska ständigt göra dua till Allah azza wa jalla att han ska låta en vara upprätt på den här religionen. Profeten sallallahu alaihi wasallam kunde under en dags tid säga 60 gånger: ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Å du som vänder och vrider på hjärtan, låt mitt hjärta vara fast på din religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa det här. Det här är en dua vi ofta ska göra. Att vi ska be Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss fasta på den här religionen. Tills den dagen då vi möter honom. Att man har varit praktiserande i ett eller två eller tre år i ens liv och sen släpper taget och man slutar praktisera och man möter Allah subhanahu wa ta'ala som opraktiserande och inte håller fast vid den här religionen och inte håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah och går på den vägen, det gynnar inte en person. Det som gynnar en person är att man ska möta Allah och de sista handlingarna ska vara de goda handlingarna och man ska fortsätta att hålla sig uppe på den raka vägen. Och det ska inte vara en korttidspraktiserande så som vissa personer gör. De kommer igång ett år, två år och sen tappar de. Ett år, två år och så tappar de. Utan man ska fortsätta att hålla sig rak till den dagen då man möter Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jal säger, och ni som tror, frukta Allah subhanahu wa ta'ala så som man ska fruktas. Och dö inte som någonting annat än muslimen. Det handlar om den dagen man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Att man ska vara på ett gott tillstånd. Och man ska inte låta sig luras. Att man under en viss tid av sitt liv har hållit sig fast. En viktig sak att veta gällande fruktan. Att fruktan är inte ett mål i sig. Utan fruktan är någonting som ska leda en till att hålla sig upprätt på den raka vägen. Och hålla sig borta från att göra förbjudna handlingar och hålla sig fast vid de obligatoriska handlingarna. För fruktan är kopplad till Allah subhanahu wa ta'alas handlingar. Man är rädd att Allah ska straffa en om man inte gör det han har beordrat. Om man gör de sakerna som han har förbjudit. Medan kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala är kopplad till ens tro på Allah och hans namn och egenskaper. För tron på Allah skänker oss kärlek till honom. Och tron på hans namn. Och hans egenskaper, att Allah azza wa jalla är Ar-Rahman, Ar-Rahim, den benådande, den barmhärtige, Al-Wadud, den kärleksfulla. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är Al-Karim, Al-Jawad, den som ständigt skänker oss gåvor, är någonting som stärker våra kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför nämner Ibn al-Qayyim att när man kommer in till paradiset så har Allah azza wa jalla sagt فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Att en person i paradiset känner ingen fruktan. Han har ingenting att frukta när han kommer in i paradiset. Han har ingenting att ängslas över. Men hans kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset stiger. Så fruktan är någonting. Det är inte ett mål i sig. Utan det är ett tillvägagångssätt som vi har. För att hålla oss på den raka vägen. Och hålla oss fast i den här religionen. Och som sagt. Den prisvärda och uppriktiga fruktan är det som hindrar en tjänare för att hamna i det Allah azza wa jalla har förbjudit. Om du går över gränsen så leder det till att man tappar hoppet. Och det här är förbjudet. Att man känner så pass mycket fruktan att man känner jag pallar inte mer. Det går för långt. Jag kommer komma till helvete. Det går inte. Det är så här. Det är så här. Man blir ängslig. Det här är inte en sund form av fruktan. Utan islam är en jämviktig religion. Och man ska ha fruktan. Och man ska ha hopp. Och man ska ha kärlek. I sitt hjärta. Och hjärtat ska fyllas av de här tre. Så man inte bara känner fruktan som leder en till ängslan. Ibn al-Qayyim sa att han hörde att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt att den prisvärda fruktan är den som hindrar dig att hamna i det som Allah har förbjudit. När du går över till gränsen från det så leder det till ängslan. Och det är inte det man ska ha. Utan det är en fruktan som ska hålla en på den raka vägen. Hålla en bort från det som är haram och att man ska hålla sig fast vid det som är obligatoriskt. Som jag tidigare pratade om så är det väldigt viktigt att man är jämviktig i sin dyrkan. Och Ibn al-Qayyim nämnde ett väldigt vackert uttalande som jag sammanfattat nämnde i början. Han säger att hjärtat i sin resa till Allah, den dagen eller det här livet som man lever i är som en resa till det nästa livet. Ens resa för att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger att hjärtat i sin resa till Allah subhanahu wa ta'ala är likt en fågel. Kärlek är dess huvud, medan fruktan och hopp är dess två vingar. Om huvudet och vingarna klarar sig så kommer fågeln att flyga bra. Om huvudet huggs av så dör fågeln. När den blir av med vingarna så utsätts den för en jägare, för att en jägare eller någon som ska döda den attackerar. Det är ett bildligt exempel som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner. Att ens hjärta ska ständigt drivas utav de här tre drivkrafterna. Kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Hopp om hans barmhärtighet. och fruktan för hans straff. De här tre sakerna ska vara jämviktiga och ständigt finnas i ens hjärta. Blir man av med sin kärlek till Allah, så halas. All ens dyrkan är byggd på kärlek till Allah. Blir man av med sin fruktan, så kommer det leda till att man hamnar i förbjudna saker. Blir man av med ens hopp om Allahs och dess barmhärtighet, så kommer man att känna ängslan, och det kommer leda till att man inte gör goda handlingar. Sen sa han, kärleken är det man reser med. Hoppet leder en framåt och fruktan kör. Och det är Allah som låter den nå fram med hans godhet och generositet. Så de här tre sakerna får man aldrig glömma att man ska ha i sitt hjärta. Och att man ska ha det med jämvikt. Kärlek, fruktan, hopp. Alla de här sakerna ska finnas i den troendes hjärta. Den andra formen av dyrkan som jag kommer att tala om idag, bidnillahi ta'ala, är hopp. Att man ska ha hopp om Allah azza wa jalls barmhärtighet. Så nu när vi har talat om fruktans bestämmelse och bevis och hur fruktan bör vara, så ska vi passa, så är det passande att vi ska tala om hopp. Och det är det som kallas på arabiska för ar-raja. Ar-raja. Det finns väldigt många bevis i Koranen där Allah azza wa jall uppmanar oss och prisar de som hoppas på hans barmhärtighet och längtar efter hans barmhärtighet. Allah azza wa jalla har sagt: "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at." Allah azza wa jalla prisar de som längtar efter den dagen då kommer att träffa Allah subhanahu wa ta'ala, då man ska få sin dom och ska inshallah ta'ala få komma till paradiset. Och säger prisar de som då har längtan inför att möta Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla säger: "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Att de som längtar efter att få möta sin herre ska göra goda handlingar och inte sätta någon vid Allah azza wa jalla sida i sin dyrkan. Så att ha hopp är kopplat med vad? Är kopplat med att göra goda handlingar. Man ska inte bara hoppas utan att göra goda handlingar. Utan den som hoppas och längtar efter Allah azza wa jalls barmhärtighet ska göra goda handlingar och inte göra någon form av kyrk. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih." Att ingen utav er ska dö förutom att han tror gott om sin herre. Man ska ständigt tro gott om Allah azza wa jalls barmhärtighet. Och att man kommer få ta del utav Allah azza wa jalls barmhärtighet. Allah azza wa jalls barmhärtighet är så omfattande. Så man ska tro gott om Allah azza wa jall, och att insha'Allah ta'ala så kommer man vara bland dem som Allah azza wa jall låter komma in i paradiset. Definitionen utav raja, hopp och längtan, som Ibn al-Qayyim säger, är att det är någonting som leder hjärtat framåt mot paradiset och underlättar vägen dit. Att när man har hopp och längtan så är det någonting som drar en framåt. Drar den mot paradiset och får den att hålla hoppet uppe och får den att hålla, skulle man kunna säga, att man mår bra och att man kan kämpa vidare. Det får den att hålla sig rakt och klart och fortsätta att gå på den här vägen som leder närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa andra har definierat det med att man förlitar sig på Allahs generositet och barmhärtighet. För att ju mer kunskap man har om Allahs och dess generositet och barmhärtighet och godhet, desto mer hopp får man om att man ska få ta del av Allahs och dess barmhärtighet i det kommande livet. Till exempel när man hör om hadithen att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah subhanahu wa ta'ala har 100 barmhärtigheter. En barmhärtighet har kommit ner på jorden som vi lever i idag. Och se all barmhärtighet som vi ser är ett tecken på Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Som när folk är barmhärtiga sinsemellan, en mamma är barmhärtig mot sina barn och så vidare. Det här är någonting som ursprungligen kommer från Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Att han har skapat de här känslorna i människor. 99 barmhärtigheter kommer vara kvar till domedagen. Att det här barmhärtigheten, det vi ser runt omkring oss, är bara en del utav all den barmhärtigheten som man kan vänta sig på domedagen. När man hör dessa hadither så stiger ens hopp. Man vet att man gör felaktiga saker. Men samtidigt så hoppas man och längtar att man kommer vara bland dem som får ta del av Allah Azzawajals barmhärtighet och få komma till Allah Azzawajals paradis. Det finns, det arabiska språket är väldigt rikt och det kan vara svårt ibland att översätta vissa saker från arabiska till svenska, för det arabiska språket är mycket rikare än det svenska språket. Men jag ska försöka förklara en sak så att man ska kunna se skillnaden mellan vad ett riktigt hopp är som är prisvärt och vad ett tomt hopp är. I det arabiska språket finns det något som kallas för raja, vilket är då att hoppas och längta, det vi talar om nu. Och det finns det som kallas för temenni. Det kan man kalla för ett tomt hopp. Att man hoppas på saker och ting utan att man gör handlingar för det. Så att ar-raja är att man gör goda handlingar. Man gör goda handlingar och hoppas på att de ska bli accepterade. Temenni, det är att man har ett tomt hopp. Man gör inte någon handling, men man hoppas att man ska få komma till paradiset. Så som jag sa tidigare. Vissa personer, när man säger till dem, frukta Allah, alltså det du måste göra, den här saken som är obligatoriskt, akta dig för det som är förbjudet. Så gör de sakerna ändå och säger Allah är barmhärtig. De kämpar inte för det som ska leda dem till målet. Utan de säger bara Allah är barmhärtig och kämpar inte för det. Det här är ett tomt hopp som inte alls är prisvärdigt i islam. Ibn al-Qayyim säger att skillnaden, man kan dra ett exempel som skillnaden. Det är en person som vill få skörd. Han vill odla någonting till exempel. Han vill en äppelodling till exempel. Och så sitter han hemma i sitt hus och hoppas på att han ska få äpplen. Men han gör ingenting åt saken. Vad är det här leder till? Ett onödigt, tomt hopp som inte kommer ge något resultat. Den som har raja, ett prisvärt hopp, som är prisvärt i islam, är den personen som köper upp mark, han odlar, han skördar, han häller vatten och gödslar och kämpar för det, och sen hoppas man att Allah azza wa jalla kommer ge, att det kommer leda till frukter. Han jobbar och kämpar för det, och sen baserat på sitt jobb och sitt slit så hoppas han att det kommer leda till resultat. Men att bara sitta och hoppas utan att man gör handlingar, det här är väldigt fel. Och det här är ett problem som man ser i den muslimska umman rent generellt. Ett stort problem. Att många muslimer har problem att komma till handling. De hoppas bara på att saker och ting ska bli bättre utan att de tar saker och ting i egna händer. Och det här kan man även se runt omkring oss om man ska ta det på mer lokal nivå. Många personer hoppas på att saker och ting ska bli bättre, till exempel för muslimerna här i Sverige till exempel. Och man hoppas på att det skulle kunna finnas kanske mer islamiska skolor för ens barn. Man hoppas att det skulle kunna vara mer sammanhållning mellan bröder. Man hoppas. Men vem är det som egentligen vågar ta saker och ting i egna händer och handla i enlighet med det? Tomma hopp är aldrig prisvärda i islam. Att satsa och jobba och kämpa och sen sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala att det kommer komma goda resultat. Det här är det som är prisvärt. Så muslimerna, för att de ska kunna komma framåt med den här umman rent generellt, så måste de bli av med sina tomma hopp som inte är baserade på handlingen. Där muslimerna är i behov av kunskap som är baserad på Koranen och Sunnan, i förståelsen utav Salaf al-Saleh, som är förståelsen utav Salaf, de tidiga lärda sahabas och deras studenter. En korrekt kunskap och sen göra handlingar baserat på den och sen hoppas på Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer ge muslimerna det som är gott och förbättra situationen för muslimerna. Men de här tomma hoppen som muslimerna har idag, varken kunskap, varken handling, och bara sitta och hoppas på att det kommer bli bättre, det kommer wallahi aldrig leda någonstans. Så det är tacks för muslimerna att ändra på sin situation och göra handling baserat på kunskap och sen hoppas på Allah azza wa jalla barmhärtighet och saker och ting ska bli bättre därefter. Summerat så kan man säga att det finns tre sorters hopp som Ibn al-Qayyim nämner. Två är prisvärda och en är klandervärd. En är prisvärda är att man gör handlingar av lydnad och hoppas på Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Det vill säga man ber till exempel sin bön. Och man hoppas att ens bön ska bli accepterad av Allah subhanahu wa ta'ala, så man kan få den här otroliga belöningen som det finns för att be. Vi ska fasta nu under Ramadan, inshallah ta'ala, allihopa. Man fastar sin fasta och man hoppas av Allah subhanahu wa ta'ala att han ska acceptera det här ifrån en. Sen försöker man ta de här 6 dagarna i Shawwal efter. Och då hoppas man att Allah Azza wa Jalla ska acceptera det från en, likt man har fastat hela året som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Att den som fastar under Ramadan och sen fastar 6 dagar i Shawwal därefter, så är det likt han har fastat hela året. Så man gör de här handlingarna och hoppas på att man ska kunna få den här otroliga belöningen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som fastar en dag för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så kommer Allah ta bort honom 70 år ifrån helvetet. När man fastar en dag så hoppas man därefter, man har gjort det här med ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala, så hoppas man att man ska kunna få den här enorma belöningen, att man tas bort från helvetet. Så man gör sina handlingar och man hoppas på det goda från Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra prisvärda formen utav hopp är ifall man syndar. Man hamnar i synder. Men sen gör man tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Man vänder åter till Allah och ber om förlåtelse. Och hoppas på att Allah subhanahu wa ta'ala tar emot ens tauba. Det här är ett prisvärt hopp också. Alla vi hamnar i synder. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt kulli bani adam khata. Alla utav alla människor hamnar i misstag. Alla vi kommer hamna i form av misstag. Sen sa profeten sallallahu alaihi wa sallam och khairul khata'in at-tawwabun. Och det bästa utav de som hamnar i misstag är de som gör tauba. Så man hamnar i misstag, men vad är det man ska göra då? Man ska göra tauba till Allah Azza wa Jalla och vända åter till Allah. Och när man vänder åter så ska man hoppas på Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Det här är två utav dem. Det är två utav dem prisvärda former utav hopp. Man gör goda handlingar och hoppas att det blir accepterat. Man hamnar i synden men gör tauba och hoppas att ens tauba kommer bli accepterad. Det, däremot det klandervärda form utav hopp är att man gör synder och fortsätter med att synda och hoppas på att bli förlåten. Det vill säga man fortsätter och man syndar. Man gör inte tauba, man slutar inte upp med sina synder. Och så hoppas man med tomt hopp att Allah Azza wa Jalla ska förlåta en för de här synderna. Det här är ett klandervärt hopp och inte någonting som leder till ett gott resultat. Och inte någonting som är prisvärt och inte någonting som man kommer bli belönad för. Och det är en viktig sak att tänka att de här formerna av dyrkan som jag pratar om, de dyrkan som man gör med hjärtat. Till exempel som vi pratade om fruktan och som vi pratar nu om hopp. De här handlingarna i sig blir man belönade för utöver handlingen som man gör. Det är en stor form av dyrkan att bara ha det här hoppet i ens hjärta. Att bara ha det här hoppet i ens hjärta är en stor form av dyrkan som man får jättemycket belöning för. Utöver att man ska göra de obligatoriska handlingarna eller de rekommenderade handlingarna som man får belöning för. Ibn Qayyim säger en väldigt vacker sak därefter. Han säger att dyrkaren ska titta på saker och ting från två synvinklar. Den som dyrkar Allah Azza wa Jalla, den troende, ska titta på saker och ting från två stycken olika synvinklar. Han tittar på sig själv, sina egna misstag och hur dåligt han utför sina handlingar. Det här öppnar upp dörren för fruktan. När man tittar på sig själv, hur mycket misstag det är man gör. Hur mycket problem det är man hamnar i. När man gör sin bön, hur egentligen operfekterad den är. Om man ska jämföra den med profeten sallallahu alaihi wa sallams bön. Hur ens bön egentligen är. Hur lite koncentrerad man egentligen är i sin bön och så vidare. Det här leder till fruktan. Att man känner att det här är någonting som man kan bli straffad för på domedagen. Samtidigt så tittar man på hur omfattande Allah Azzurras godhet är. Hans generositet, hans barmhärtighet. Och då får man upp vad? Hopp i sitt hjärta. När man studerar om Allah Azzurras namn och attribut. Och man lär sig om det. Man lär sig om betydelsen utav Ar-Rahman Ar-Rahim. Vad det betyder. Och vad som har nämnts i Koranen och Sunnan om att Allah Azza wa Jalla är den barmhärtige, den benådande. Och man lär sig om betydelsen av vad Al-Karim, Al-Jawad betyder, Al-Mannan. Man lär sig om betydelsen av alla dessa namn, Al-Mu'ti, att Allah Azza wa Jalla är den som skänker och den som ger gåvor. Och att Allah Azza wa Jalla är den gode som ger oss utav det goda och så vidare. När man studerar dessa namn och dessa attribut och får kunskap om Allah Azza wa Jalla, så stärks ens hopp. Och man känner att det finns chans för det, att man ska bli en av dem som Allah Azza wa Jalla låter komma in i hans paradis. Så man tittar ständigt med de här två synvinklarna. Man tittar på sig själv, då känner man fruktan. Man tittar på Allah subhanahu wa ta'alas omfattande barmhärtighet, då känner man hopp. Den som har författat den här boken, som Ibn al-Qayyim rahimahullah har förklarat, al-Harawi, han var påverkad utav någonting som kallas för sufism. Ett fel som sufisterna hade är att de säger att man endast ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala baserat på kärlek. Att hela religionen är bara kärlek. Man ska inte känna hopp och man ska inte känna fruktan. Då säger vi, dyrkar inte Allah subhanahu wa ta'ala i hopp av att få komma till hans paradis eller i fruktan för hans helvete. Utan vi dyrkar bara Allah med kärlek. Det här är inte korrekt. Så Ibn Qayyim rahimahullah, han pratar om den här saken i boken. Han kommer in på det här ämnet i boken för han, eller Harawi som har skrivit den här boken. Han säger att hopp, att känna hopp i sitt hjärta för Allahs barmhärtighet är ingen bra form utav dyrkan. Det är en av de lägsta formerna utav dyrkan och så vidare. Han prisar inte den här formen utav dyrkan. Så säger Ibn Qayyim, nej. Det finns jättemycket nyttor av att man ska ha hopp i sitt hjärta. Det finns jättemycket fördelar med det här. Och det är någonting som verkligen korrigerar ens hjärta. Han tog upp hela 11 punkter om hur mycket nyttor det finns med att man har hopp i sitt hjärta. Han nämnde bland de sakerna och bland de nyttorna att man ska ha hopp i sitt hjärta i sin dyrkan. Är att man visar, när man har hopp i sitt hjärta så känner man av sitt behov av Allah subhanahu wa ta'ala. För att man längtar efter Allahs barmhärtighet, då känner man vilket behov man har av Allah. Man känner att man ständigt är i behovet av att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara barmhärtig mot en. Så att ha hopp är någonting som fäster ens hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man känner sitt behov av Allah. Och det här är någonting som är väldigt viktigt i ens dyrkan. Det andra är att Allah subhanahu wa ta'ala älskar från sin tjänare att de ska söka och hoppas på hans godhet. Allah har beordrat oss med att göra dua och att söka det goda från honom. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Att den som inte frågar Allah subhanahu wa ta'ala och inte gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer Allahs vrede att vara över honom. Man ska göra dua, och när man gör dua så hoppas man från Allah subhanahu wa ta'ala på det goda. Så dua är kopplat med hopp. En annan sak är att hopp är någonting som leder tjänaren mot Allah subhanahu wa ta'ala och underlättar resan till Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Och det uppmanar den att hålla sig stadfast på vägen. Att bara ha rädsla i sitt hjärta leder inte till handling. Men genom att man har både rädsla och hopp så leder det personen framåt och leder personen mot paradiset. Och Ibn Qayyim nämner andra punkter också. Att hopp leder till att man får mer kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. För att när man hoppas på någonting gott från Allah och ber honom om det och därefter får det, så stärks en kärlek till Allah. Det vill säga, man gör dua om någonting. Någonting man längtar efter. Så vänder man sig till Allah subhanahu wa ta'ala och gör dua och hoppas att man verkligen ska få det. När man väl får det så stärks en kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah har besvarat ens dua. Så att göra dua och hoppas på det goda från Allah subhanahu wa ta'ala är någonting som stärker ens kärlek till Allah. Utöver det så leder också hopp till tacksamhet. För som sagt, man gör dua och man hoppas från det som är gott från Allah subhanahu wa ta'ala. Man hoppas, sen får man den saken. Då blir man tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tacksamhet är även det en av de bästa formerna utav dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn al-Qayyim nämner flera andra punkter som är viktiga, som tyder på hur viktigt det är att vi ska ha hopp i våra hjärtan. Och det är helt felaktigt att säga att hopp är ingen bra form utav dyrkan. Så avslutningsvis så har vi idag lärt oss om två stycken utav de största formerna utav dyrkan som ständigt måste finnas i våra hjärtan. Och det är att man har fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala och man har hopp om hans barmhärtighet. Och det är de här två formerna av dyrkan som är våra två vingar som leder oss framåt till Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala slutligen att han ska fylla våra hjärtan, alla våra hjärtan, med fruktan inför honom och hopp och att Allah subhanahu wa ta'ala ska med dessa två former av dyrkan leda oss närmare till hans paradis, och att vi alla ska samlas en dag tillsammans i Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.